Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Då får jag också förmånen att säga god förmiddag. Och det spontana gensvaret blev... Ja, men tack så mycket, vad spontana och härliga ni är. Vet ni vad jag tänkte? Jag skulle nästan vilja be er om en sak. För att påminna om vad faktiskt den här predikan kommer att handla om. Och jag tänker att du ska få titta dig runt omkring. Vi kan till och med ställa er upp så får ni också röra på er lite grann. Men det är av stor vikt att du sträcker dig lite grann bortanför den som sitter precis jämte dig. Titta en stund. Kanske du kom hit idag ensam på väg hit, eller så gick du med några vänner på väg hit för att fira Gud. Ni får gärna sitta ner igen. Tack. Tänk vilken makt man har att kunna stå upp. Nej, det är bara skoja. Någon har kanske kommit med familjen, eller vi har sökt oss till kyrkan på olika sätt. Nu glömde jag bort detta viktiga. När ni nu tittar på varandra, vilken kamera är igång? Det vet man inte. Oj, det är nya grejer. Jag tittar in i en kamera och så vill jag titta på dig som också sitter hemma och följer gudstjänsten. För att idag så handlar predikan om Paulus avsnitt i Efesierbrevet. Om förbönen för församlingen. Och just nu så är det vi som utgör den gudstjänstfirande gemenskapen den här söndagen. Men församlingen är så väldigt mycket mer än tillfälliga sittningar eller tillfälliga samlingar. Det är ett bygge, ett heligt bygge som vi ingår i. Och när vi går och söker oss till kyrkan, om vi tänker så här att ja, men jag går dit ensam, så gör man inte det, utan man ingår i en gemenskap. Oavsett om du kommit i en stor grupp eller en liten grupp, eller om du sitter hemma. För Paulus han ber för församlingen i det stycke som vi ska läsa i Efesierbrevet. Ni som är nya in får veta nu att vi följer oss igenom under faktiskt nästan 2-10 veckor och läser oss igenom hela Efesierbrevet bit för bit, och har då kommit fram till, precis som du sa Stefan, Efesierbrevet 3 och 14 och verserna framåt. Och varför inte börja direkt och läsa? Därför, jag tänkte stanna där nästan. Jag läser lite till. Paulus han skriver: därför vill jag falla på knä för fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Vi ska faktiskt stanna vid de två första verserna. Därför vill jag falla på knä för fadern. När man stöter på det här ordet därför, så är det ju på något sätt en påminnelse om att han har skrivit någonting, sagt någonting innan, som han hänvisar tillbaka till. Och förra söndagen så tog Jens Wallinos igenom de här styckena precis innan. Och vad är det Paulus har sagt? Jo, han har precis här innan sagt att han har fått en uppenbarelse, alltså att Gud har uppenbarat en hemlighet för honom, och att han har ett budskap som gäller alla människor. Ett budskap om evangeliet också till hedningarna. Men när Paulus han inleder det stycket i 3 och 1, så kommer samma ord igen. Därför vill jag Paulus... Jaha, då så gör han en hänvisning tillbaka till det som är skrivet precis innan det. Och det var ju det som Jens också pratade om förra veckan. Om att skiljemuren mellan judar och hedningar i riven. Och då kan man ju fundera på hur skriver Paulus när han inleder det stycket. Jo, då inleder han så här: kom därför ihåg. Och då gör han en syftning tillbaka igen ytterligare till det som han redan har sagt. Och vad är det han har sagt i kapitel 1 och inledning på kapitel 2? Jo, att Gud har en plan, en tanke som är förankrad i honom långt före världens skapelse. Och det är det som han får förmedla, den här hälsningen från Gud om Messias, om Jesus, om hans död och hans uppståndelse. Förra söndagen så jag hade inte möjligheten att vara här på plats, men det är ju så gott att man kan få gå in och lyssna på predikan och ta del av gudstjänsten i efterhand. Så att jag lyssnade på Jens i efterhand, och han hade ju bland annat en väldigt kärnfull och kortfattad genomgång av hela Gamla testamentets berättelse. Med början i skapelsen och syndafallet som gör sig påmint på olika sätt. Och så talade han om Abraham som blir kallad av Gud till att bli stamfader till ett stort folk. Genom vilken Gud vill visa på att han är en Gud att lita på. Han vill välsigna Abraham och låta hans folk bli ett exempel för alla andra folk. Det är också genom detta folket som Gud lovar att sända en räddning för hela skapelsen. Och det här påminner profeterna om gång efter annan. När det här folket tappar bort sig och glömmer bort vem Gud är. Glömmer bort sin kallelse, och Gud tar sin välsignelse ifrån dem. Och så blir de ett varningens exempel istället för det goda exemplet. Men profeterna kommer med hälsningen från Gud att jag har inte gett upp med er. Jag har inte gett upp med min plan. För den är förankrad i mig sedan innan jordens skapelse. Och så vänder folket om och så får de bli på nytt ett gott exempel. Och så pendlar det så fram och tillbaka. Nu berättade Jens detta förra gången. Nu gjorde jag ju det igen också. Men repetition är kunskapens moder, så vi behöver inte vara rädda för. Men jag tänker ändå på Paulus som var väl insatt i skrifterna. Han kunde lagen, han kunde profeterna och han kunde traditionerna. Han var väl insatt i dem, och ändå så var evangeliet fördolt för honom. Han såg inte vad profeterna talade om. Och till och med så är hans på något sätt... Ja, men han är fördunklad och ser inte, trots att han får möta människor som vittnar om Jesus på det tydligaste sätt. Till exempel Stefanos som håller ett tal och där Paulus med all säkerhet står och lyssnar på. Och Stefanos gjorde precis som Jens gjorde förra söndagen. Om ni läser det i apostlarna, gå igenom från början, genom Gamla testamentet kortfattat summerat, och så pekar det fram på Kristus. Och han förmodligen inte bara får höra Stefanos tala om detta, utan andra som han arresterar när han förföljer kyrkan. Och de ger sina vittnesbörd. Jesus, han har uppstått. Han är den som Gud har sänt. Han är en levande Gud mitt ibland oss. Så kan han inte tro det. Förrän han själv får ett möte med Jesus som förvandlar hans liv i grunden och i djupet. Han bekänner sig till Jesus, den levande guden. Och så sker det ett skifte. Är det kanske därför Paulus han talar om detta som en hemlighet? Jag tar mig friheten, innan vi nu ska läsa det som vi ska läsa, så läser jag de fyra första verserna i kapitel 3. Där säger han så här: därför vill jag, Paulus, Kristi Jesu fånge, för er skull som var hedningar. Ni har ju hört om Guds plan med den nåd han gav mig med tanke på er. Genom en uppenbarelse avslöjades hemligheten för mig, så som jag redan i korthet har skrivit. Och när ni läser det så kan ni förstå det, att jag har fått insikt i hemligheten med Kristus. Paulus, han omtalar evangeliet som en hemlighet. Är det kanske för att han har, det har varit fördolt för honom, och så plötsligt uppenbaras det? Och så blir det levande. Tänk er den dyrbaraste gåvan och den rikaste skatten som är gett till dig och som är given till varje människa, som är given till hela skapelsen, alltså att Gud själv ger sig för din och min skull. Så kommer han som ett litet sårbart barn som är totalt beroende av sina föräldrars omsorg, sin mamma och pappa där. Han kommer, föds i ett stall någonstans, och ja, inte någonstans utan i Betlehem, och är hotad till livet direkt av Herodes den store. Så att de får fly till Egypten och leva på i landsflykt ett antal år. Han får växa upp. Den här dyrbara skatten, alltså Guds plan, är given på ett sånt sätt. Och han kommer att säga så här, att nu är Guds plan fullbordad i och med att han blir avrättad på det hemskaste sättet, på ett kors. Alltså det är inte konstigt att Paulus han säger så här i första Korintherbrevets inledning. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Alltså Guds gåva, evangeliet, är, som man ibland säger, en dårskap för världen men vishet för Gud. Det är inte konstigt att inte Paulus hade lätt att ta det till sig, för han har faktiskt fick ett levande möte med Jesus. Nu så har Paulus genom Efesierbrevet beskrivit detta och på något sätt strukit under det om och om och igen. Detta är Guds plan, detta är Guds vilja. Och det gäller alla människor. Skiljemuren, det är inte skillnad på judar och hedningar, greker, och man och kvinna, barn och gammal. Alla är vi ett i Kristus. Och det är därför Paulus vill falla på knä. Det är bakgrunden när han nu ger uttryck för den här bönen. Låt oss läsa den i sin helhet. Därför vill jag falla på knä för fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga får må fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och får må göra långt mer än vi kan begära eller tänka, hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. Tänk att Paulus bad den bönen också för oss. För dig och dig och dig och dig. Vi som tittade på varandra. Och inte bara för oss i vår tid, utan för kyrkan, för församlingen genom alla tider. Paulus, han faller på knä. Det var inte så som var ordningen för honom att be. Hans på något sätt uttryck i bönen var att man stod upp. Man stod upp tillsammans och bad. Men han visar på något sätt Paulus en så djup vördnad inför Gud naturligtvis, men också inför det som han ber för, nämligen för församlingen. Han faller på knä inför Fadern som är, också ber han. En djup, djup känsla. Och vad är det han ber? Jo, måtte Gud bo i era hjärtan genom tron. Måtte Kristus bo i era hjärtan. Vad innebär det att bo? Man kan säga att det är ett uttryck för att vara hemma. Alltså Kristus vill vara hemma i ditt hjärta. Kristus vill vara, han vill slå boning. Som det står i Uppenbarelseboken 3:20, att han vill stiga in i vårt inre och hålla måltid med oss. Han som står där och knackar och bultar. För många, många år sedan så jobbade jag, förlåt, jag säger dagis för jag tyckte om att kalla mig själv dagisfröken. Men det heter ju förskola, men jag var inte förskollärare utan var väl något annat. En vanlig människa bara. Men fick jobba några år med fantastiskt och följa de här små barnen på olika sätt. Det är väl inte farligt att namnge lilla Charlotte som var en pärla tillsammans med alla de andra pärlorna. Runda små glasögon, krulltottarna. Och så pratade hon stockholmska också, det var så väldigt trevligt. Och så kom hon en dag och sa hon: Magnus, det skulle vara bra om vi hade en lucka på hjärtat. Jaha, varför det? Jo, nu går jag över till skånskan, det är lättare för er att förstå. Jo, då kan man öppna den luckan och så kan man torka av glasögonen på Jesus. För de blir ju kladdiga när man äter. Hade hon inte riktigt fått grepp om hur tarmsystemet och magsäcken funkar. Utan det var nedanför man svalde och så kom det ner. Och så tänkte hon att Jesus bor i mitt hjärta. Och jag har ju glasögon så det har väl Jesus också. Och jag tänker ofta på det där som vi kanske kan skratta åt. Men det är ett uttryck för att det är på riktigt. Jesus bor där på riktigt. För mig är det en påminnelse. Just det, det är inte bara någon skön tanke och vila. Utan Jesus bor där på riktigt genom tron. Tänk han som har skapat himmel och jord. Han har tagit sin boning i ditt hjärta. Och det är det Paulus han faller på knä. Låt oss bara läsa det. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. När Gud han slår följe med sitt folk genom ökenvandringen efter befrielsen i Egypten så får de bygga sig ett tält. Gud är ju där och leder genom molnstoden och eldstoden. Men de får bygga ett tabernakel, en försmak på templet där man tänkte sig att där tar Gud sin boning. Och det var på något sätt mitt ibland folket. Och Gud säger själv sen att jag bor i tält för att jag vill flytta med mitt folk. Inte en fast byggnad, inte någon institution som blir, utan jag vill gå med folket. Och Johannes skriver ju också så i inledningen på sitt evangelium. Och ordet blev människa och bodde mitt ibland oss. Eller som man också kan översätta det, tältade mitt ibland oss. Så Gud vill bo mitt ibland sitt folk. Det här tabernaklet som sen fick bli ett tempel i Jerusalem blir ju platsen där man tänkte sig att det här uppenbara Gud sig på ett speciellt sätt. Och det var också platsen dit människor sökte sig för att söka gemenskapen med Gud. Att få be och få ta del av hans tilltal. Men lyssnar vi på Paulus, då hoppar vi tillbaka igen till det som lästes förra söndagen. i kapitel 2, vers 20-22. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Tillbaka till den där övningen vi fick göra innan. Ser vi, när vi möter varandra, så möter vi på något sätt små tempel. Och så är ditt liv. För den heliga ande, Kristus, har tagit sin boning i dig. Men så är det ett djup till av att få foga samman. Paulus säger, ni är som andliga byggstenar i ett heligt tempelbygge. Fortsatt kanske också den platsen där Gud på ett speciellt sätt vill uppenbara sig. Också den platsen på ett speciellt sätt människor kan få söka sig för att söka Gud. Så när vi kommer samman och firar gudstjänst, när vi får gestalta gemenskapen, när vi får gestalta Kristi kropp som hans kyrka, så är den av största vikt för vår tid. En plats där Gud kan få komma till tals. Han kan göra som han vill, naturligtvis. Men det verkar som att han ändå väljer kyrkan. När Paulus, han ligger där på knä och ber för församlingen, så lyfter han fram två stycken gåvor som är så alldeles oerhörda. Han upprepar dem två gånger. Dels så talar han om kraften. Nu ska vi se här, det är i vers 16. Ja. Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka. Och i vers 20, han som verkar i oss med sin kraft. Och vilken kraft är det? Jo, det har Paulus själv talat om innan, nämligen den heliga ande. Samma kraft som han lät verka i Kristus när han uppväcktes från de döda. Det är samma kraft som tar sin boning i ditt hjärta. Och så den andra gåvan som han också upprepar vid två tillfällen i vers 17 och vers 19. Det är kärleken. Att få leva i Guds kärlek, att få sträcka den vidare. När Paulus, han knyter an tillbaka i tiden som han har gjort inledningsvis här i brevet, inte bara till det han har skrivit innan med de här därför-orden, utan knyter an tillbaka till, ja, men innan världens skapelse. Detta är Guds tanke. Så här blickar han också framåt, fram i framtiden. Han talar om att Guds härlighet ska lysa fram genom kyrkan och genom Kristus i alla släktled till evigheters evighet. Så det måste ju gälla fram till idag också, tänker jag. Jag vet inte hur du känner, men man kan ju ibland slås av det här, att hur i all sin dag ska Guds härlighet kunna stråla genom mitt liv? Eller genom vår gemenskap, eller genom kyrkan som har en otroligt brokig historia av massor av gott, men också massor som inte håller måttet. Och så ska Guds härlighet, är det liksom här, nu så kavlar vi upp armarna och så tar vi ett grabbatag och så går vi ut oss i egen kraft. Nej, genom min kraft, säger Herren. Det är jag som ska verka i och genom er. Det är inte ni som ska stråla, utan det är jag som ska stråla genom er. Detta känns som att detta är så viktigt för Paulus. Så att han i vördnad inför det stora uppdraget som vi är indragna i, så faller han på knä och ber. Också för vår tid och för våra gemenskaper. Och vi är aldrig ensamma, utan vi är tempelbygge. Vi är sammanfogade, och inte bara den här platsen, utan vi är sammanfogade som Kristi världsvida kyrka, så mångfacetterade nu är. Över hela vår jord firas det gudstjänst idag. Och vi kan tycka att vad händer i vår del av världen, men vad vi förstår, så södra delen av jordklotet är det en sån enorm väckelse. Så att det har aldrig rört på sig så mycket i Guds rike som just nu. Och så kan vi sucka, men det skulle ju, varför händer det inte här? Varför når inte jag fram till min granne? Varför? Ja, vi får väl bida tiden. Till Gud låter sin vind svepa också över vår bygd. Men under den tiden så har vi ett sånt viktigt uppdrag. Att likt Paulus kanske bildigt nu falla på knä. Och be gode Gud förbarma dig över vår tid. Låt kyrkan fortsatt vara en plats som får återstråla din härlighet. Gud, använd mitt liv. Jag tror vi snabbt enas om att vi lever en tid som verkligen behöver präglas av Guds kärlek. Som behöver dras in i hans hälsning om gåva, om förlåtelse, upprättelse. Hela relationer. Där ingen sårar varandra, skadar varandra. Vi ber i vår Herrens bön. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Låt ditt rike komma. Mm. Nu tror jag inte Paulus hör detta. Men jag vill ändå säga tack, Paulus. För att du ber den här bönen för oss, och vi vill stämma in i den. Ska vi be tillsammans. Jesus Kristus, vi tackar dig, du som är den levande guden, du som har skapat himmel och jord, som upprätthåller allt med din ande. Vi tackar dig för att du har all makt i himlen och på jorden. Och Jesus, vi ber om nåden att få vara en del av en kyrka, en del av ett folk som återspeglar din härlighet, som återspeglar ditt hjärta. Och Fader, lär oss att be. Hjälp oss att vara uthålliga i bönen. För vår tid, för vårt land och för det som du har låtit oss få ansvar för. Så ber vi också utifrån den vetskapen att den tid vi lever i gör också att det är saker som skaver i våra liv. Tack att vi i och gemensamma syndabekännelse för lägga ner allt det som skaver och tynger och få ta emot av din förlåtelse. Låt oss be tillsammans.
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan, och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa-steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.